بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, نستا كابيتل فرون بوكين رياض الصالحين عند كابيتلة أم كلادر إيه كابيتلة أم كلادرناس لينغد خوطانس لينغد إزارنس لينغد وكتربانس لينغد وفبودت att göra isbäl, att ha dessa kläder hängandes i marken av högmod, och att det är ogillat att göra det om det inte är högmod. Ja. Här kommer vi också till ett undantag. Till exempel, vi sa att det här är en kamis, eller hur? Den är halal. Men när det kommer till män, så får kamisen eller klädesplagget, byxorna eller ens izar inte vara längre ner än anklarna. Den får inte gå över anklarna. Den ska vara över anklarna. Eller stanna exakt vid anklarna. Och om kläderna är under anklarna, så kallas det för isbal på arabiska. Kom ihåg det ordet, för det kommer att repeteras flera gånger. Isbal är när kläderna är under anklarna hos männen. Na. Och ordet izar kommer också upprepas i detta kapitel. Izar har vi översatt till höftskynke. Ni vet, man åker på hajj, man har på sig de här vita kläderna, eller? Då lindar man som en vit handduk runt underdelen av kroppen, höften. Det kallas på arabiska för izar. Och det finns idag, vi nämnde tidigare, att det här plagget används fortfarande i många muslimska länder som Indonesien, Malaysia, Bangladesh, Somalia, Yemen. Så använder man izar. Även Arabemiraterna. Och många mashallah muslimska länder använder fortfarande det här klädesplagget, som är väldigt bekvämt att ha på sig. Taib, och det är sunna, någonting som profeten alaihissalam brukade ha. Men den får inte vara längre ner än anklarna. Den ska inte släpa i marken. Taib. Och författaren, han nämner flera hadither i detta kapitel. Bland annat så säger han här hadithen från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, att profeten alaihissalam sa att den som släpar sina kläder i marken av högmod kommer Allah inte att kolla på domedagen. Och då så säger Abu Bakr, ja Rasulullah, min izar faller ner. Alltså den kommer ner. Och jag kan inte, om jag inte försöker att hålla den uppe. Och då så sa profeten alaihissalam, du är inte bland dem som gör det av högmod. Och den hadithen finns i Bukhari. Ja. Här säger profeten Muhammad alaihissalam att den som släpar sin izar eller sin thawb släpar den i marken av högmod, kommer Allah inte att kolla på domedagen. Om det nämns i en hadith att Allah inte kollar på en person, är det en stor eller liten synd? Om Allah säger, om det nämns i en hadith att profeten alaihissalam sa att Allah inte kommer kolla på en person på domedagen som gör den här saken, stor eller liten synd? Mycket stor. Stor synd. Ja. Så det är utan tvekan haram att släpa sina kläder i marken av högmod. Har ni sett så här kungar från förr i tiden? Ibland man ser dem på filmer eller liknande. Då går de har en kappa som släpar i marken. Ibland den är flera meter lång. Har ni sett det? Exakt det där. Och de gör det av högmod. Kolla, jag har så mycket fint tyg. Jag har så mycket kläder. Jag kan ha en kappa som är 5 meter lång. Spelar ingen roll. Det är högmod. Det är kibbel. Det här är utan någon olika åsikter i frågan haram i islam. Det är en av de stora synderna. Att släpa sina kläder i marken av högmod. Och då blev Abu Bakr rädd när han hörde det här. Och han säger, ja Rasulullah, jag har en izar som jag försöker hålla uppe över anklarna, men ibland halkar den ner. För ni vet izar, det här som du har på dig, izar, ma'awiz, som man då har runt höften. Man viker ju den. Den har inget skärp. Taib. Man har inga knappar heller, man viker den. Så vad händer när man är aktiv under dagen? Man ligger ner, man rör på sig och så vidare. Den löses upp. Och då måste man hela tiden gärna knyta om den, eller man måste vika om den. Taib. Så är man aktiv, så händer det ibland att den faller ner. Och det sägs att Abu Bakr radiyallahu anhu på köpet också var smal. Och då är det ännu lättare för att den ska halka ner. Och då så sa profeten alaihissalam att om den gör det, det är lugnt. Du är inte från dem. Du är inte från dem som är högmodiga. Okej? Vissa försöker använda den här hadithen på att det är okej att ha isbal. Så länge man inte är högmodig. Och då ställer vi en fråga. Hade Abu Bakr kläderna över eller under anklarna? Från första början. Över. Eller hur? Och han försökte ha dem över eller under? Över. Men det hände ibland att de halkade in. Och då tog han upp dem. Och det är klart man inte får någon synd på sig. Samma sak säger vi idag med personen har på sig kläder och de halkar ner. Eller... Kallas. Det är... Man får ingen synd på sig i islam för det man inte kan bestämma över. Hänger ni med? Men att en person med flit säger mina byxor ska vara under anklarna. De ska släpa i marken. Det är fel. Och så kan du inte gå och säga mina bobacker. Nej, men du är två helt olika frågor. Eller hur? Och också en annan viktig sak. När vi kommer till Isbärna och kanske säger men det är inte hela världen. För det första, profeten al-Islam har förbjudit det. Okej? Okay? Och vi muslimer, sami'na wa ata'na, vi lyder. Spelar ingen roll om jag förstår eller inte förstår. Jag tycker det är viktigt, jag tycker det är oviktigt. Allt är viktigt i islam. Om profeten har sagt upp byxorna, vi tar upp byxorna, eller hur? Det finns också en till nytta med att ta upp dina byxor. Som du har nämnt i vissa athar. Det är anqa wa abqa. Det får dina kläder att vara renare och att hålla längre. Ni vet, om man släpar kläderna i marken, vad händer med dem? De blir slitna och de blir smutsiga, eller hur? Och så måste vi gå och köpa nya. Och speciellt idag när, mashallah, ett par byxor kostar vad? 1000-2000 spänn, är det inte så? Dyrt. Så varför slita ut dem? Har de lite kortare och hamnar det halal och de håller mycket längre. Och det är finare, mashallah. Taib. Sen så berättar också författaren här från Abu Huraira radiallahu anhu som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kollar på domedagen, inte på den som släpar sin izar i marken av högmod. Och det är samma som vi nämnde innan. Det berättas också att han sa alaihi salatu wassalam vad som är under anklarna från en izar är i elden. Vad som är under anklarna, alltså det som är isbal, är i elden. Och denna hadith finns i Bukhari. Taib, en fråga. Vad menas med att kläderna som är isbal är i elden? Menas det med att de här byxorna kommer att kastas i helvetet på domedagen? Eller betyder det att personens fot kommer att brinna i helvetet? Vad säger ni? Foten, eller hur? För byxorna, det spelar ingen roll för dig. Om de kastas i helvetet, det bryr dig inte. Eller hur? Så vad som menas är anken. Gärna din fot kommer straffas på domedagen med elden. Om man inte ångrar sig för den här synden såklart. För Allah förlåter alla synder. Så den här hadithen bevisar också att det inte är tillåtet med isbal. Att kläderna ska vara över anklarna. Sen så berättar han från Abu Darr radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa det finns tre som Allah inte kommer att kolla. Som Allah inte kommer att prata med på domedagen. Han kommer inte se på dem och han kommer inte att rena dem. Och de kommer att ha ett hårt straff. Och då repeterade profeten alaihissalam det här tre gånger. Och då så sa Abu Darr, khaba wa khasiru. Vilka förlorare de är. Vilka är de, ja Rasulullah? Och då så sa han en musbil, den som har kläderna under anklarna, el mannan, den som påminner folk om det goda han gör, och el munfiq sil'atu bil halif il kadiba, och den som försöker att sälja sin vara med falska eder, berättade muslim. Kolla här. Den här hadithen, subhanallah. Det finns tre personer som kommer få fyra allvarliga konsekvenser på domedagen. Allah kommer inte se på dem. Yani, och han kommer inte prata med dem. Taib. Och han kommer inte rena dem. Och de kommer att få ett hårt straff. Låter inte det här väldigt allvarligt? Och då säger ulema att Allah kommer inte kolla på dem och tala med dem. Rahma, yani. Kolla på dem med blick av rahma. De kommer få Allahs rahma. Taib. Allah kommer inte kolla på dem. Allah kommer inte tala med dem. Allah kommer inte rena dem. Och de har ett hårt straff. Och han sa det här tre gånger. För att betona. Och då säger Abu Darr, vilka är de med Rasulullah? Qad al-Khasir, vilka förlorare de är. Och då nämnde han den första, al-Musbil. Den här personen som hela tiden går och släpar kläderna i marken. Och den andra är al-Mannan. Och al-Mannan, det är den som påminner folk om det goda han gör. Vad menas med detta? Till exempel, du hjälper en kompis Du hjälper en släkting ekonomiskt. Han säger, brorsan, jag har problem med hyran, jag har en skuld eller någonting. Allas, jag hjälper dig, fissa bilillah. Här är 10 000 kronor. Okej? Fissa bilillah. Och så kommer du efter en månad och säger, brorsan, skjutsa mig. Han säger, nej, jag har inte tid. Vadå? Jag hjälpte dig. Du fick 10 000 av mig. Nu ska du inte hjälpa mig. Ja? Är det den tacksamheten jag får tillbaka? Det här är haram islam. Nu du har gett de här 10 000, du ska inte ha någonting. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Vi vill varken ha tack eller belöning från er. Vår belöning finns vart någonstans? Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är jättevanligt att folk gör så här. Att de hjälper andra och sen vill de ha någonting tillbaka. Till och med Ibn Taymiyyah, han säger, om du har gett sadaqa till en person, du ska inte ens be personen göra dua för dig. Det är också jättevanligt. Man ger sadaqa, han säger, kan jag ge någonting till dig? Vill du ha någonting? Gör dua för mig. Eller här, här är pengar, gör dua för mig. Vi vill inte ha någonting. Gör han dua för dig, alhamdulillah. Men du kräver inte det. Hänger ni med? Utan när man ger, ger man med ett rent hjärta för Allahs skull. Jätteviktigt. Utan att vilja ha någonting tillbaka. Och sen finns det de här al-mannanin, de som vill tackas för det goda som de gör. Taib. Vad händer med dem? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum sadaqatukum bil manni wal adha. Allah säger, förstör inte er sadaqa med al-mann, att ni påminner folk och att ni stör folk på det här sättet. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det förstör din sadaqa. Du gav 10 000, men sen kommer du och säger, jag har gett dig. Du är otacksam, du måste hjälpa mig tillbaka. Alltså, din belöning är borta. Är det inte dåligt? Så därför, när du har gett pengarna, alltså, bara se dem att du har glömt dem. Och som Ibn Qayyim sa en väldigt fin faida, han sa, om den personen som ger till fattiga, till behövande, bara skulle se, tänka att pengarna han ger hamnar i Allahs hand före den fattigas hand. Allah tar emot sadaqa med höger hand. Och han låter den växa åt honom tills det blir som ett berg av Uhud på domedagen. Om man bara hade det här i åtanke att varenda gång du ger en krona, en brödbit, någonting i sadaqa, Allah är den som först tar emot denna sadaqa. Yani, acceptera den från dig och ge dig belöning för den. Och sen får den fattiga personen det här i handen och ta nytta av det. Subhanallah. Så tänk på det varje gång man ger sadaqa. Att det först hamnar hos Allah Azza wa Jal som belöning. Så därför ska man inte förstöra sin sadaqa med al-man. Jag gjorde, jag gjorde, jag gjorde. Utan khalas. Det är bortglömt. Ja. Det är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen den tredje personen som har de här hårda straffen på domedagen är den som försöker att sälja sin vara genom falska eder. Vad menas med det? Och det här är tyvärr jättevanligt i vissa muslimska länder. Att du går till marknaden och en person på souk i affären försöker sälja någonting. Och ni vet där, det är inte som i Sverige att det står så här prislapp och det skanna varan och sådär. Utan man måste gärna diskutera varan, priset och så vidare. Eller även om det finns en prislapp. Och du frågar honom, kommer den här skon till exempel från, är den äkta eller en kopia? Du vet, det finns mycket kopior. Så Adidas, är det äkta eller kopia? Han säger, wallahi, den är äkta. För att du ska köpa den. Och han vet att den är falsk. Han köpte den från Kina för 10 kronor. Han säger till dig, wallahi, den är äkta, 500 spänn. Jag köpte den, wallahi, jag köpte den för 400 spänn. Han köpte den för 10-20 kronor. Det här, haram i islam. Att göra på det, att försöka sälja. Även vissa, Blocket, han säljer sin bil. Och sen, när någon köper den, han är muslim, säger wallahi, jag har gjort service, jag har gjort så, wallahi, det finns inga fel på det. Och han vet att det inte är sant. Han säger wallahi, jag köpte den för 40 000, fast han köpte den mycket billigare och så vidare. Haram, inte tillåtet islam. Och så handlar det om musiba som är ännu värre. Du ser ibland ungdomar här i orten, han säljer haram, knark eller någonting, och han säger wallahi. Ja? Wallahi, den kostar så. Wallahi, den är värd så. Wallahi. Skäms du inte? Använd Allahs namn för det här är smutsigt. Wala taj'al Allah 'urdatan li aymanikum. Yani, missbruka inte Allahs namn. Inte ens för att sälja halal skulle missbruka Allahs namn. Vad skulle vi då säga om att sälja haram och lura folk och så vidare. Till och med du ser kuffar, säger wallahi. Har du sett den? Han säger wallahi. Ajib, eller hur? Allah mustan. Det missbrukas. Och wallahi, det är allvarligt. Du svär på Allah subhanahu wa ta'ala. Det som du säger måste vara sant. Du får inte ljuga. Taib. Så de här tre sakerna ska man då akta sig för. Sen berättas det från Ibn Umar radiyallahu anhuma att profeten alaihissalam han sa att isbal är i al-izar och al-qamis och al-imama, yani turbanen, och den som släpar något av detta i högmod kommer Allah inte att kolla på domedagen. Och den hadith finns i Abi Dawud. Här finns det att al-isbal inte bara är i al-izar. För många hadith nämner izar. Då kanske någon säger, men vadå? Det är qamis är lugnt, det kan vara isbal. Det är bara haram med izar, eller? Isbal är i allting. Ingenting av dina kläder ska hänga under anklarna. Nej. Sen så nämner författaren en väldigt mäktig hadith från Abu Juray Jabir ibn Sulaym radiyallahu anhu, som sa att jag såg en man som yani, folk lyssnade på hans åsikter. Allting som han sa la folk märke till. Och då så sa jag, vem är den här mannen? Och då så sa de, det är Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så gick han fram till honom och han säger, Kultu alika salam ya Rasulullah. Två gånger. Och då så sa profeten alaihi wasallam, säg inte alika salam. Alika salam är den hälsningen man brukade ge till döda människor. Säg assalamu alaikum. Han sa alika salam istället för assalamu alaikum. Och då så sa jag till honom, Kultu, är du Rasulullah? Han sa, jag är Rasulullah. Jag är sändebud till han. Som om du drabbas av en motgång och du åkallar honom kommer att ta bort den. Och om du drabbas av ett år av torka och du åkallar honom så är han den som kommer att besvara din åkalla. Och han är den som du, om du är på en ödemark, yani du är långt borta på en ödemark och du har gått vilse på ditt djur och du åkallar honom, han som för dig tillbaka på den rätta vägen. Och då säger mannen, Ahid Elia, ge mig några råd. Och då så säger profeten alaihissalam, förbanna aldrig någon. La tasubbanna ahadan. Och då så sa mannen, efter detta förbannade jag aldrig någon person, vare sig fri eller förslavad person, och inte ens ett djur. Och så sa profeten alaihissalam, wa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, och se aldrig ner på en god gärning, även om det är att du ska tala med din broder med ett leende på ansiktet, för detta är en god gärning. Och ta upp din izar till halva smalbenet. Och om du insisterar så kan du ha den ner till anklarna. Men jag varnar dig från att ha isbal på din izar, för det är högmod. Och Allah tycker inte om högmod. Och om någon person svär åt dig eller kränker dig med någonting som han vet finns hos dig, så ska du inte kränka honom med någonting du vet att han har, för då kommer han att få synden. Och där slutar hadithen. Den finns i Abi Dawud. Mashallah. Så kolla på den här mannen, ny muslim, kommer till profeten alaihissalam första gången och tar emot allting han lär sig. Så vad är det för råd han får? Först, han säger fel, han säger alaikas salam. Och det här var någonting som man innan islam sa till de döda när man gick till begravningsplatsen. Så säger man alaikas salam. Så han sa, du ska inte hälsa på det här sättet, utan man säger assalamu alaikum eller assalamu alaika. Och det är också en fråga. Om du hälsar på en person, ska du säga assalam alaika eller assalamu alaikum? Kom till en person. Assalam alaikum, plural. Frid över er. Man kan säga båda. Man kan säga båda. Och då man säger assalamu alaikum till en person, så syftar man på änglarna som är med honom. Då blir det flera, eller hur? Ja. Så att det går att säga assalamu alaikum. Men man kan också säga assalamu alaika om det är en person. Men om det är flera måste man säga kum, assalamu alaikum. Man kan inte gå till ett gäng och säga assalamu alaika. Ja? Då är man lite snål. Utan alaikum. Och sen så sa han, är du Allahs profet? Han sa, ja, jag är Allahs sändebud. Och sen beskrev han Allah Azza wa Jalla med tre mycket vackra beskrivningar. Att det är Allah som besvarar din dua i svårigheter. Och det är han som besvarar din dua i tider av torka. Och han som besvarar din dua då du gått vilse. Naam. Och det här, kära bröder och systrar, är någonting som vi alla ska lägga vikt vid. Och här nämner Sheikh Uthaymeen i förklaringen. Vikten av att alltid göra mycket dua. Och kalla Allah mycket. Och att aldrig tappa hoppet. Aldrig ge upp. Och tänka att jag har gjort dua och så vidare. För han säger här, Sheikh Uthaymeen, att Allah subhanahu wa ta'ala aldrig gör en person som gör dua besviken. La yukhayyib. Allah gör dig inte besviken när du gör dua. Hur? Att göra dua. Är det dyrka eller är det inte dyrka? Ibada. Det är dyrka. Får man belöning för dyrka? Får man det? Vad är minsta belöning man får för en dyrka? Ha? 10 hasanat. Upp till 700 eller upp till ännu mer. Så det här är khalas. Gör du dua, du har gjort en dyrka. Och inte bara en dyrka, du har gjort den bästa dyrkan. Profeten alaihissalam har sagt att dua huwa al-ibada. Den dyrkan är att göra dua. Så det är en av de bästa formerna av dyrkan som finns. Och han sa också i hadithen att det finns ingenting som är mer ärofullt hos Allah än att göra dua. Så tänk er vilken belöning man får. Så det är nummer ett. Gör dua och du får belöning för att du har gjort en dyrka. Och sen när man gör dua, man ber om någonting, eller hur? Man vill ha någonting av Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan vara någonting världsligt. Det kan vara någonting i nästa liv. Eller det kan vara båda två. Då får du antingen det som du ber om inom direkt eller inom en nära tid. Eller Allah azza wa jall tar bort någonting dåligt från dig. Som motsvarar det goda du har bett om. Eller Allah skjuter upp belöningen till dig i nästa liv. Eller till senare. Du får någonting bättre senare. I det här livet eller i nästa liv. Så att när du gör dua, det finns inte att jag gjorde dua och jag tog ner händerna och det var noll. Jag fick ingenting. Det där finns inte i islam. Utan du får alltid någonting. Belöning för dyrka. Och du kanske får det du ber om direkt. Eller Allah tar bort någonting dåligt. Eller Allah skjuter upp det och ger det till dig senare. Och då säger Sheikh Uthaymeen, kanske för att Allah vill att du ska göra mera dua. Du ber om den här saken. Åh Allah, jag vill gifta mig. Han vill att du ska göra mera dua. Du kanske ber om det här varje dag. Varenda bön. 10-20 gånger om dagen. Och han kanske vet att det är, eller Allah vet alltid vad som är bäst för oss. Att det är bättre för dig att gifta dig nästa år. Eller den här drömkvinnan som du vill ha, hon kommer till dig nästa år. Eller drömmannen till kvinnan kommer nästa år och så vidare. Så Allah skjuter upp saker och ting med en vishet. Eller han kanske vet att den här saken du ber om är inte ens bra för dig. Så att han tar bort den från dig och ger dig någonting bättre istället. Subhanallah. Och då så sa sahaba när de hörde det här. Då kommer vi göra mera dua. Om man aldrig kan förlora på att göra dua, då gör vi mera dua. Och då så sa profeten alaihissalam, Allahu akbar. Inne vad som finns hos Allah är mer. Subhanallah. Så allt det här tyder på att vi ska göra mycket, mycket dua. Allah tycker om det. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, rabbukum ud'uni yastajib lakum. Eran Herre säger, åh kalla mig och jag kommer att besvara er. Och då säger han, Sheikh Uthaymeen, yani gör mycket dua. Hela tiden. Utanför bönen, i bönen, i bönen, i sujud, innan teslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att gör mycket dua när ni är i sujud. För det finns stor chans att den kommer att besvaras. Så gör mycket, mycket dua i bönen. Och vi alla vill ha någonting, eller hur? Till oss själva eller till någon annan. Är det inte så? Och subhanallah, här har vi Allah azza wa jalla rabbul alamin. Biyadihi malakutu samawati wal ard. Allt mellan himmel och jord är i hans händer. Han är al-wahhab. Ingenting kan du få om du inte får det från Allah. Är det inte så? Så subhanallah, vi ibland vi är svaga. Vi vänder oss till till världsliga orsaker. Och vi glömmer bort att fråga Allah subhanahu wa ta'ala. Fråga Allah om vad som helst. Så länge det är halal. Så gör dua till Allah azza wa jalla och inshallah du kommer att få det goda som du ber om. Och han nämnde här en jätteviktig sak. Att Allah är den enda som kan avvärja och ta bort skada. Vi drabbas av sjukdom, vi drabbas av motgångar, vi drabbas av prövningar, vi drabbas av krig, svält och liknande saker. Vem är den enda som kan ta bort alla dessa dåliga saker? Allah subhanahu wa ta'ala. Så att gör mycket dua till Allah azza wa jalla och inshallah. Allah kommer att ge dig det som du ber om. Och sen så bad den här mannen om råd. Och då så sa profeten alaihissalam, förbanna eller svär aldrig åt någon. Svär aldrig åt någon. På arabiska det heter sabb. Gärna att förbanna, att svära, att kränka någon. Svär aldrig åt någon. Varför? För muslimen, han är inte ta'an. Han är inte la'an och inte sabbab. Som det har nämnts i haditherna. Han förbannar inte, han svär inte och yani kränker inte andra människor. Det här är inte förenligt med en iman. Att man har en stark tro. Att man är en person som ständigt förbannar och svär. Utan muslimen, han talar gott eller han är tyst. Och sen nämndes i slutet på hadithen, och om någon svär åt dig eller han kränker dig med någonting som är sant. Han säger, du är så och så och så. Det kanske är sant. Och du vet negativa saker hos honom. Svara inte då tillbaka. Svara inte tillbaka. Då kommer han att få all synd på sig. Och det här är svårt. Det är lätt att sitta här i teorin att säga det. Och ni alla sitter och nickar. Ni förstår, ja, om någon svär åt mig, jag ska vara tyst, jag ska inte säga någonting. Men i praktiken, det är svårt, eller hur? Att ta skit som de säger. Ja, han går mig på fötterna. Jag ska bara vara tyst. Du behöver inte vara tyst. Sheikh Uthaymeen säger att du kan besvara idfa' billati hi ahsan. Besvara med vad som är bättre. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Om en ignorant och dum person svär åt dig, säger fula saker åt dig, qalu salama. De säger salama, det betyder inte att de säger salam alaikum. Det betyder att de säger ord som inte får dem att hamna i problem. För salam på arabiska betyder att inte hamna i problem, att klara sig undan dåliga saker. Och då säger tjejen som till exempel, någon säger något till dig, du är snål, du är lat, du är så, så, så. Säger jazakallahu khairan. Gör dua för mig. Må Allah vägleda oss. Är det inte fint? Ha? Till skillnad, säger tjejen, från om du svarar. Och säger, men du är så, du är så, du är så. Då kommer han att svara tillbaka, och så tillbaka. Och så blir det hat mellan er som kanske kommer pågå i flera år. Men han säger något fult till dig, kränkande. Säger jazakallahu khairan. Må Allah vägleda mig. Han kommer få sin tankeställelse. Han är dum, eller hur? Han är bättre än mig. Eller bara att man är tyst. Han är inte ens värd att prata med. Eller hur? Jag är inte på din låga nivå. Jag sysslar inte med sånt här. Hänger ni med? Så besvara inte om folk svär åt dig. En muslim, svär inte. Och det är samma sak. De många är väldigt fula i munnen. De säger fan och jävla och helvete. Och, eller hur? I det här landet, de svär mycket. Och sen finns det ord jag inte ens vill nämna. Engelska ord och ni vet alla ibland ord på era hemspråk och liknande saker. Använd inte de här orden. Även om alla gör det. Allas, ja, jag svär inte. Jag ljuger inte. Jag talar fint. Häng med. Så att folk får den här bilden av dig. Du är en person som alltid talar bra, mashallah. Jag har aldrig hört honom svara. Jag har aldrig hört honom ljuga. Jag har aldrig hört honom förbanna. Jag har aldrig hört honom kränka och rätta någon. Det är den bilden man ska ha av en riktig muslim. Och sen så gav han honom rådet att ta upp sin izar. Att inte låta kläderna släpa i marken. Och så sa han, för Allah tycker inte om el-isbal. För det är från högmod. Och här vet vi att det är högmod i sig själv att ha isbal. Högmod är att inte acceptera dessa hadither. För vad är högmod? Definitionen av högmod? Ja, ah, somor. Vad är definitionen av högmod? Ja, att förneka sanningen och att se ner på människor. Här kommer sanningen till dig. Säg nej, kallas. Jag bryr mig inte. Jag ska ha långa kläder. Det är högmod. Är det inte så? Och Allah tycker inte om de högmodiga. Nej.
Sen.
Sister Nems leaked in the hadith from Abu Sa'id al-Khudri at Rasulullah alayhi salatu wasalam saw att den troendes isar är till halva smalbenet och det är lugnt om den går ner till anklarna. Men det som är under anklarna är i elden och den som släpar sina kläder av högmod kommer Allah inte att kolla på. Så den här hadithen visar att det är lugnt att ha kläder som går ner till anklarna, men de ska inte vara längre ner än anklarna. Och sen hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han sa att jag gick förbi Rasulullah alayhi salatu wasalam och min izar var lång. Och då så sa han, ja Abdallah, ta upp din izar. Då tog jag upp den. Och då så sa han, zid, mer. Och då tog jag upp den ännu mer. Och jag fortsatte att ta upp den tills den kom till halva smalbenet. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och sen sista hadithen i kapitlet berättas också från Ibn Umar, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att den som släpar sina kläder i marken av högmod kommer Allah inte att kolla på domedagen. Och då så säger Salama, profetens fru alayhi salatu wasalam, men hur ska då kvinnorna göra med deras dujul, yani den bakre delen av hennes abaya eller jilbab, som ska täcka baksidan av fötterna? Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, hon ska släppa den en shibr, ett handsmått. Och en shibr, det är från att du sträcker ut handen från toppen av tummen till toppen av lillfingret. Det kallas för shibr, ett handsmått. Taib. Och då så sa Salama, men då kommer deras fötter att synas. Och då så sa profeten alayhi salatu wasalam, låt henne då förlänga den en dira istället. Yani en underarmsmått. Från armbågen till fingertopparna. Men inte längre än så. Och den hadithen finns i Abi Dawud och den är sahih. Den här hadithen bevisar att kvinnor inte omfattas av det vi har talat om. Kvinnor ska ha långa kläder. Kvinnor ska ha kläder som går ner över fötterna. Och till och med så långa att de släpar i marken. Okej? Okay? De ska täcka fötterna. Och här finns också en tankeställare. Salama, hon hade problematik här. Hon säger, men då kommer kvinnornas fötter att synas. Det såg hon som ett problem. Kolla vilken haja, vilken nivå av blyghet kvinnorna var på den tiden. Problemet var, men då kommer mina fötter att synas. Men hur ska jag täcka fötterna? Och idag, tvärtom, ser vi kvinnor som blottar fötterna. Och män som täcker fötterna. Ja, är det inte så? Och du ser vissa kvinnor, hadahumullah, de har korta kjolar, korta byxor, de har inga strumpor. Och man ser mer än fötterna. Ibland upp till smalbenen. Och sen finns det vissa kvinnor, Allah musta'an, kort kjol och tajta byxor och tajta kläder och ingen hijab och så vidare. Vart är de jämfört med sahabas kvinnor som var oroliga över att någonting från deras kropp skulle synas? Har ni hört hadithen om kvinnan som brukade få som liknande epilepsianfall? En svart kvinna på profetens tid, han brukade få sådana anfall. Så hon kom till profeten och säger, Rasulullah, gör dua att Allah ska göra mig frisk. Han sa, om du vill, jag gör dua och du blir frisk. Men om du vill och du har tålamod, så kommer du att få paradiset. Yani, du har kvar den här sjukdomen och du har tålamod, det är en prövning. Du kommer att få paradiset istället. Och självklart, vad valde hon? Hon sa paradiset. Men ja Rasulullah, gör dua att min aura inte ska blottas när jag får dessa anfall. Kolla, hon är aslan, hon är ursäkten. En kvinna som får ett anfall, hon är synd på sig. Hon är, hennes akel, hon kan inte bestämma det. Men ändå hon var så mån över att ingen skulle se hennes aura. Subhanallah. Och idag, som vi sa tyvärr, det finns folk som mer än gärna vill visa sin aura och sin kropp och bli, subhanallah, som en skyltdocka till mänskligheten. Så kvinnan ska tänka på att täcka sin aura. Dölja sig för Allahs skull. Det är en dyrkan att ha på sig hijab. Allah har beordrat kvinnan med hijab. Och gör hon detta så får hon Allahs välbehag. Och vems välbehag Är det man eftersträvar när man tar av sig hijaben? Är det Allahs eller människornas? Människornas. Men Allahs välbehag är bättre. Är det inte så? Är större. Wa ridwanu min Allahi akbar. Vad ska människorna göra för dig på domedagen? Och om hela jorden är nöjd med dig men Allah är arg på dig, vad har du vunnit i slutändan? Är det inte så? Och därför så sa Aisha radiyallahu anha att den som söker Allahs välbehag på bekostnad av människornas ilska kommer Allah att bli nöjd med, och han kommer att göra människorna nöjda. Och den som söker människornas välbehag på bekostnad av Allahs vrede kommer Allah att bli arg över, och han kommer att få människornas vrede. Hänger ni med? Man kan göra Allah nöjd, man kan göra folk nöjd. Gör man Allah nöjd, خلاص, alhamdulillah, spelar ingen roll om hela världen kokar. Låt dem, som Allah säger, قُلْ مُوتُوا بِغَيْذِكُمْ, gå dö av ilska. Spelar ingen roll. Jag gör Allah nöjd. Allah har skapat mig för att jag ska tjäna honom, inte tjäna er. Tayyib. Gör Allah nöjd, han blir nöjd med dig, du får jannah. Och han gör i slutändan att folk blir nöjda med dig. Men den som alltid försöker göra folk nöjd på bekostnad av att Allah ska bli arg genom att göra haram saker, kompromissa med religionen, ge upp religionen, kommer inte få Allahs välbehag. Det finns inget välbehag i detta. Och folk kommer inte heller bli nöjda över personen. Och sen personen är inte seriös. Personen är inte allvarlig. Personen har inga principer som hon rättar sig efter i livet och så vidare. Och det gäller inte bara kvinnan, det gäller också männen i allting som har med islam att göra. Man ska vara en stolt muslim. Och söka Allahs välbehag. Alltid. Alltid. Och inte bry sig om människor. Människor, du kan aldrig göra alla människor nöjda. Aldrig. Omöjligt att alla människor på jorden ska bli nöjda med dig. Det går inte. Vem var den bästa människan på jorden? Profeten Muhammed a.s. Var alla nöjda med honom? Hade han fiende? Hade han folk som sa fula saker om honom? Hade han folk som försökte stoppa honom att göra da'wa? Nej, det fanns. Ha? Ska vi då inte få fiende? Vi är så mycket lägre än honom. Det är klart vi kommer få fiende. Klart vi kommer få hatare. Det finns hatare i alla städer, i alla länder. Är det inte så? Som Allah säger i Koranen, وَكَذَلِكَ جَعْنَا فِي كُلِّ قَيْرِيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. Det finns stora, dåliga, kriminella människor i varje stad som sitter och planerar. Shayatin al-ins wal-jinn. Som försöker att förstöra och så vidare. Man ska inte lyssna på dem, man ska lyssna på Allah subhanahu wa ta'ala. Och alltid minnas att ha paradiset som mål. Wallahu musta'an. Now. Vi ska ta två korta hadither, sen är vi inshallah färdiga. Vi kan ta lite frågor. Författaren, han säger kapitlet att inte, vad kan man säga, tarku taraffu' fil libas wa tawadu' fil libas tawadu'an. Att man ödmjukt undviker att ha på sig yani för fina eller för dyra kläder. Och han säger, vi har nämnt hadith om detta tidigare, att leva ett simpelt liv. Och han nämner här hadithen från Mu'ad ibn Anas radiyallahu anhu, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att den som i ödmjukhet låter bli vissa kläder för Allahs skull, trots att han kan ha dem på sig, kommer på domedagen att hämtas framför människor, och han kommer att få välja vilka kläder av iman som han vill, och han kommer att få ha dem på sig. Nah. Och vi tar också nästa hadith, för den är relaterad. Kapitlet att vara moderat eller måttlig när det kommer till klädsel. Nah. Och att inte ha på sig för fina kläder om det inte finns ett behov. Och där nämner han hadith Amr ibn Shu'aib från hans farfar. Som säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att Allah tycker om att man ser hans ni'ma, spåret av hans gåvor, på sina tjänare. De här två kapitlerna och de här två haditherna handlar om att inte överdriva. Och det har vi talat om tidigare. Profeten Al-Islam, han sa, ät, drick och klä er, men slösa inte. Och gör det inte heller av högmod. Och vi pratade om det här med slöseri. Det var också en aspekt av kläder som inte var tillåtna. Slösaktiga kläder. Och vi sa att det blir relativt beroende på person och tid och ekonomi från person till person när det kommer till slöseri. Men här att klä sig ödmjukt. Vad menas med det? Samtidigt som man ska klä sig och visa att man har Allahs gåvor. Allah tycker om att man ser Allahs gåvor på en människa. Vad menas med detta? Här säger Sheikh Uthaymeen att om man till exempel bor på ett plats eller ställe där alla är fattiga typ. Alla har jättedåliga kläder, jättebilliga kläder. Och så kommer du med de dyraste och finaste kläderna. Och alla har sämsta kläderna. Ja? Du kommer med, bara din tröja kostar mer än 500 personers kläder kanske. Förstår du? Och dina skor 2-3 tusen, dina byxor 2-3 tusen, din jacka 2-3 tusen, din keps 2-3 tusen, din klocka 50 tusen. Hur kommer de andra att se på dig? Hur tror ni de kommer att se på dig? Med att, mashallah, han är som oss, eller den där, han är så rik, han slösar sina pengar, han hjälper inte oss, han tror att han är bättre än oss och så vidare, eller hur? Så att då blir det ingen balans, det blir inte bra. Häng med? Samtidigt som du inte behöver gå och ha trasiga och smutsiga kläder, inte det vi säger. Men att man kanske undviker att just sticka ut allt för mycket. Med för dyra kläder som kanske skapar gärna besvikelse hos de fattigare. Men om man däremot kanske som i Sverige, ja, alla har så dyra kläder, eller hur? Det är tvärtom, ingen har dåliga kläder. Då är det lugnt att ha kläder av kvalitet och kläder som kanske kostar lite, så länge det inte är slöseri. Hänger med? Men även där att man inte sticker ut allt för mycket. Att du har någonting som folk vet. De här skorna kostar 10 000 kronor. Ja? Den här jackan kostar 20 000 kronor till exempel. Det blir kanske lite överdrift. Hänger ni med? Man ödmjukar sig själv lite i sin klädsel också. Samtidigt som Allah subhanahu wa ta'ala är vacker och tycker om det som är vackert. Och han tycker om att se sina gåvor på sina tjänare. Vad menas med detta? Att en person som är rik, han har det bra, mashallah, ska inte gå omkring i trasiga och smutsiga kläder och fula kläder. Allah tycker om att man ser hans ni'ma på dig. Ha fina kläder. Allah tycker om el-jamal. Han är jamil, vacker och tycker om det som är vackert. Hänger ni med? Så att man har en balans i livet. Och det är inget fel med att tycka om att ha fina kläder. Som sahabin. Han säger, Rasulullah, jag tycker inte om att någon har finare skor än mig. Är det högmod? Han sa, nej, det är okej. Högmod är att se ner på folk och att förkasta sanningen. Alla är vackra och tycker om det som är vackert. Så det är lugnt att tycka om att ha kvalitet, tycka om att ha fina kläder. Men samtidigt då att det inte är slöseri och att man inte sticker ut allt för mycket. Och vi avrundar det för idag. Wallahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och vi kan ta lite frågor om det finns några sådana. Hayakumullah.